Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. När jag sitter och skriver det här avsnittet så skiner solen ute och mitt lilla samhälle förbereder sig för cykelfest. Jag ska inte själv vara med i år, min man är utlånad till en väninna och jag har valt myskväll med barnen. Men det är ändå ett trevligt koncept. De anmälda får samma morgon reda på om de ska bjuda på förrätt, middag eller efterrätt. Och sen cyklar man parvis runt i samhället. Bjuder man på förrätten hemma hos sig själv så får man cykla till ett par på huvudrätt och ett annat på efterrätt. Vilka det blir får man reda på via kuvert som öppnas bara timman innan man cyklar dit. Och naturligtvis kan man vara ensamstående eller som vi låna en partner. Det är höst i luften och folk laddar för fullt. Mat lagas och barnvakter hämtar barn. Härligt! Det fall jag ska berätta om idag skedde i ett annat litet samhälle för ungefär 70 år sedan. Jag har fått tips från två håll och det är ett obehagligt fall som engagerar mig starkt. Jag har valt att hitta på egna namn åt familjen som jag kallar Karlsson. Helt enkelt därför att de har olika namn på olika ställen jag läst om dem och jag vet faktiskt inte vad de hette. Tack Roger och Sara för ert superbra tips. Då den drygt 50-åriga Everödskvinnan Anna Persson fick nya grannar blev hon glad. En mor, Berta Karlsson, med en son, Göran, och en dotter, Solveig, i 10-15 års åldern. Det skulle bli trevligt. Anna bodde i ena halvan av en tvåfamiljslänga på landet utanför Tommelilla i nordöstra Skåne. Huset var nedgånget och på håll liknade mer en lada än ett bostadshus. Men hyran var överkomlig för en ensam kvinna och Anna Persson hade funnit sig väl till rätta. Men det framgick snart att de nya grannarna inte var som vilken familj som helst. Modern var otrevlig och ful i mun för jämnen. Barnen tog efter henne och trots att de ibland gick långt över gränsen för vad som var acceptabelt så höll modern dem alltid om ryggen. Hon fick skälla på dem men ingen annan. Barnen var ofta hungriga och dåligt klädda. Anna försökte till en början hjälpa familjen med både mat och kläder. Men svaret på hennes ansatser blev ofta utskällningar och glåpord. Anna höll sig allt mer på sin kant och till sist gick hon omvägar för att slippa möta grannkvinnan eller hennes otrevliga barn. Och det var inte bara Anna Persson som reagerade på grannfamiljens beteende. Alla i trakten hade något att säga om dem. Inte nog med att de var otrevliga, de var tjuvaktiga och förstörde saker för folk. Ofta rörde det sig om rena sabotage som att trampa ner säd eller punktera ett cykeldäck. Men det var inte det värsta. Barnen var elaka mot djur. Ryktet sa att de trampat ihjäl fågelungar och skadat kattungar, bland mycket annat. Anna Persson gick allt mer från att tycka synd om familjen till att vara rädd för dem. Och hon var inte ensam i bygden. Från samhällets sida hade familjens beteende naturligtvis uppmärksammats. Både skolan och barnavårdsnämnden hade varnat och ställt krav. Men inte mycket mer hände. Göran var dessutom ganska duktig i skolan, även om han inte var snäll mot sina kamrater. Systern Solveig var det mer klent beställt med, rent begåvningsmässigt. Men hon gled med i undervisningen och inget gjordes för att hjälpa henne extra. Den kalla vintern 1941-42, då kriget rasade ute i Europa och då Sverige fortfarande levde i skräck för att bli invaderade, hade Anna Persson beklagat sig för ett flertal vänner att mat försvunnit från hennes skafferi. Hon kunde först inte begripa hur det gick till. Dörren var låst då hon gick och lika låst då hon kom hem. Ofta skedde stölderna när hon var på sitt arbete som mjölkerska på den närliggande gården. Och det var tydligt att tjuven hade lärt känna hennes rutiner. Men efter en tid blev hon allt mer säker på att det var grannbarnen som låg bakom stölderna. Det visste ju alla i bygden att det inte åts med någon regelbundenhet hos familjen Karlsson. Ungarna var hungriga för jämnan och det var definitivt tillräckligt fräcka för att stjäla av sin granne, gång på gång. Anna funderade över hur de gick till väga, men det var svårt att förstå. Alla hennes fönster var noggrant stängda och ingen dörr fanns mellan lägenheterna. Men så en dag upptäckte hon att några brädor var bortbända i hennes vindsförråd. På andra sidan väggen hade familjen Karlsson sitt förråd och hålet som var uppbänt var lagom stort för att två barn skulle kunna ta sig igenom. Anna beslutade sig för att tala med modern, men som hon befarat gav det ingenting. Berta Karlsson skrek bara att det var någon annans jävla ungar som stulit från Anna. Anna tog då mod till sig och sa till barnen själv att om stjälandet fortsatte så skulle hon informera ortens fjärdingsman. Svaret blev som så många gånger förr, glåpord och gödsel kastat mot henne då hon passerade dem. Hon började bli hjärtligt trött på sina miserabla grannar. Anna insåg att hon inte kunde göra så mycket mer åt saken än att se till att få hålet i väggen ordentligt igenspikat. Hon kontaktade en snickare i trakten och förklarade att hon behövde hjälp med att sätta igen hålet i väggen. När han ändå var på plats kunde han också passa på att fixa en del andra små saker som behövde ordnas i lägenheten. De bestämde att snickaren skulle utföra jobbet lördagen den 7 februari och Anna kände sig lättad över att hon snart skulle få ha sina tillhörigheter i fred. Nu behövde hon bara tillbringa några få nätter till i lägenheten med den obehagliga vissheten om att grannarna faktiskt kunde smyga sig in. Lördagen kom och snickaren knackade på Anna Perssons ytterdörr. Förmiddagen var kylig och han såg fram emot att få komma in i värmen. Anna var alltid gästvänlig och han visste att han skulle bjudas både på kaffe och något tilltugg. Han knackade igen. Sen bankade han. Men ingen öppnade. Snickaren kände sig direkt orolig. Han kände få personer som var så punktliga och ordentliga som Anna Persson. Hade hon avtalat en tid så höll hon den. Men, tänkte han, även Anna Persson kunde ju glömma av en uppgjord tid. Han beslutade sig därför för att försöka igen om en stund. Hela tre gånger under lördagen var han och knackade på fru Perssons ytterdörr. Men ingen Anna öppnade och efter det sista försöket så begav han sig raka vägen till fjärdingsman Karl Ask inne i Everöd. Snart var de båda männen tillbaka vid Anna Perssons ytterdörr. Den var låst men fönstren var i sådan höjd att det gick att titta in genom dem. Då de kom fram till det lilla fönstret mot innertrappan som ledde upp mot övervåningen så gjorde de den förfärliga upptäckten. Där inne låg Anna på golvet och allt pekade på att hon inte längre var i livet. Fjärdingsmannen letade upp en sten som han slog mot rutan. Glaset splittrades och han kunde sticka in armen och kroka upp låset. De båda männen klättrade försiktigt in, men det fanns ingenting de kunde göra för Anna. Hon var död och hade förmodligen varit det i flera dagar. Anna Perssons kropp låg strax nedanför trappan som ledde från övervåningen och hon hade vedträn liggandet runt sig som om hon hade gått i trappan och ramlat så att veden farit i luften och landat runt henne. En tragisk fallolycka, konstaterade snickaren, men fjärdingsman Ask skakade fundersamt på huvudet. Han pekade på randen kring Annas hals. Det var något som inte stämde med brottsscenen. Ask ville titta vidare på fallet och kontaktade därför landsfiskalen i Tommelilla, som i sin tur såg till att rättstekniker från Lund tog sig an fallet redan under lördags eftermiddagen. Utredningen visade snart att fjärdingsman Ask hade haft rätt i sina misstankar. Anna Persson hade inte fallit så illa i trappan att hon slagit ihjäl sig. Hon hade förvisso gott om märken på sin kropp, men inte efter trappan utan av något tillhygge. Dessutom hade hon tydliga märken på halsen av någon slags snara, och ett snöre som matchade med märket på huden hittades senare inkastat under en stol. Anna Persson var mördad. Allt annat var otänkbart. Men varför? Kunde det vara rånmord? Men så mycket talade emot detta. Anna hade varit en fattig kvinna utan några prylar som kunde ha värde för någon annan än henne själv. Och vid en första anblick så tycktes ingenting vara stulet i lägenheten. Dessutom hade dörren varit låst från insidan, rimligtvis av Anna själv. Polismännen rev sig i huvudet. Detta var något utöver det vanliga. Och värre skulle det bli. Dagarna efter mordet började polisen knacka dörr i området. Naturligtvis var familjen Karlssons lägenhet en av de första hemmen som fick besök. Tveksamt öppnade dörren av en ängslig flicka i 15-årsåldern. Polismännen bad att få stiga på för att ställa några frågor. Flickan, som ju var grannflickan Solveig, backade in i hallen och visade dem in till sin 12-årige bror Göran. Det blev direkt tydligt vem av de två som förde ordet. På polisernas fråga om var modern befann sig svarade Göran att hon varit borta flera dagar och att barnen inte hade en aning om var hon befann sig eller när hon ämnade komma hem. Bredvid honom stod Solveig och nickade oroligt. Göran berättade att han och systern inte fått reda på vad som hänt grannfrun förrän alldeles nyligen. De hade inte hört någonting misstänkt från lägenheten och visste inte om fru Persson hade några fiender. Flickans påtagliga nervositet gjorde dock den ena polismannen misstänksam och han började ställa frågor direkt till henne. Hon var osäker och sökte med blicken stöd hos sin bror då hon skulle redogöra för sina förehavanden de senaste dagarna. Ingenting komprometterande blev egentligen sagt under detta första förhör med grannbarnen, men polismännen lämnade den torftiga lägenheten med en klump i magen. Andra personer från närområdet förhördes och landsfiskalen fick en allt mer klar bild av att de enda fiender som Anna Persson haft var grannfrun och hennes osnutna ungar. Någon hade till och med påstått att barnen tagit upp ett hål i inneväggen för att kunna ta sig in i Annas lägenhet och stjäla mat. Kunde barnens ökända moder Berta Karlsson ha något med mordet att göra? Barnen hade varit under myndigheternas lupp många gånger. Bland annat hade kyrkoherden på orten försökt få barnen omhändertagna. Men ingenting hade hänt på grund av diverse byråkratiska hinder. Veckan därpå besökte poliserna återigen familjen Karlssons lägenhet. Nu hade Berta kommit hem, men då hon förstod vad poliserna var ute efter började hon direkt gapa och skrika. Till sist togs både mor och barn med till polisstationen för vidare förhör. Men Berta Karlsson spottade och fräste att hon minsann inte visste något om det brott hon anklagades för. Dottern däremot var inte lika tuff. Hon bröt snart ihop och bekände snyftande att det var hon och brodern som mördat Anna Persson. Men det var Göran som var hjärnan bakom allt. Hon hade bara gjort som hon blev tillsagd. Med denna information på bordet kunde de chockerade poliserna pressa brodern. Han pratade först inte alls, men till slut krackelerade den 12-årige pojkens försvar och en bekännelse rann ur honom. Och så kom en berättelse, så hemsk att den var svår att förstå. Barnen berättade hur de flyttat runt med sin mamma i olika lägenheter. Eftersom hon inte ville jobba hade familjen försörjning från socialvården. Men bidraget var litet och räckte långt ifrån alltid till mat, kläder och andra förnödenheter. Mamman kom och gick lite som hon ville och barnen var vana att sköta sig själva. Hjälp från omvärlden fick de sällan eftersom de flesta i omgivningen avskydde både Berta och hennes barn. Just det här med hungern var det värsta. I perioder fanns det ingen mat alls att tillgå. Och därför hade de båda syskonen blivit jublande glada då de kommit på att det gick att bryta sig in till grannfrun genom att göra ett hål i väggen mellan de båda lägenheternas förråd. Plötsligt hade de hungriga barnen tillgång till sylt, potatis, bröd och en och annan godsak. Det hade varit spännande att ta sig in och stjäla mat under tiden som grannfrun var på sitt arbete som mjölkerska. I början hade de tagit lite grann och fru Persson hade inte förstått hur maten kunde gå åt så fort. Men med tiden så hade hon begripit att det var grannbarnen som var de skyldiga och när hon hade hotat med att gå till fjärdingsmannen och anmäla stölderna så blev Göran orolig. Någonstans hade en plan börjat smidas in i hans huvud. Göran älskade nämligen att läsa kriminalnoveller och visste en hel del om det perfekta brottet. Onsdagen den 4 februari hade Solveig knackat på dörren in till Anna. Men grannfrun hade inte öppnat. Istället hade hon smugit undan och låtsats att hon inte var hemma. Göran hade dock förutsett att grannfrun inte skulle vilja öppna dörren åt dem och därför hade han skickat med sin stora syster en flaska mjölk som hon viftade med i fönstret så att grannfrun skulle se den. Solveig ropade att hon kom med bud från bondgården med mjölken och Anna hade då försiktigt gläntat på dörren. Efter att hon stuckit ut handen och greppat flaskan drog hon snabbt igen dörren igen. Men innan den var helt stängd så hade Göran lyckats få in ena foten i glipan och sen kunde han enkelt ta sig in i den skräckslagna kvinnans lägenhet. Anna försökte fly inåt, men Göran som hade med sig ett klappträ som egentligen var ämnat för att slå vatten ur tvätt rusade efter och slog henne upprepade gånger med det tills hon föll till marken. Tillsammans höll de båda syskonen, 12 och 15 år gamla, fast Anna. Göran slet av henne sjaletten som hon hade på huvudet. Han la den över hennes hals och försökte strypa henne med den. Anna kämpade emot och tyget töjde sig på ett sätt som gjorde att strypförsöket misslyckades. Något av barnen fick då syn på ett snöre. Göran lindade det runt grannfruns hals och drog åt. Samtidigt slog Solveig med klappträtt på den allt mer stilla kroppen. Till sist vågade Göran släppa taget. Han reste sig upp och instruerade sin syster om hur de skulle arrangera själva brottsplatsen. Tillsammans skurade de bort en del av det blod som stängt över hallen. Möbler och mattor ställdes på sin plats och Solveig hämtade på order av brodern vedträn som placerades ut för att det hela skulle se ut som en fallolycka. Därefter hade de låst dörren bakom sig och smugit tillbaka hem genom hålet i väggen. Under dagarna efter mordet hade de varit tillbaka flera gånger för att hämta mat, men till sist hade Göran spikat igen hålet. De chockade förhörsledarna satt som förstummade. Det var barn som satt framför dem, men redogörelsen som kom ur deras munnar var som tagen ur den hemskaste kriminalnovell. Kunde detta vara sanningen? Och varför? Barnen kunde svara: vi var hungriga. Det var det enkla och konkreta svaret de gav. Mordet fick naturligtvis stort utrymme i media. En debatt om huruvida de kriminalnoveller som Göran älskat att läsa kunde få en del av skulden blossade upp. Var det dessa historier som satte igång Görans onda fantasier? Båda barnen fick gå igenom psykiatriska undersökningar efter morden. Solveig, som var 15 år och straffmyndig, ställdes inför rätta. Under domstolsförhandlingarna höll morden låda med svärord och högljudda anklagelse. Själv frikändes Berta helt från alla misstankar om att hon skulle varit inblandad. Dottern ansågs vara psykiskt sjuk och vårdades på en vårdinrättning i flera år efter mordet. Göran var för ung för att bestraffas, men den psykiatriska utredningen visade på psykopati. Han fick flytta ifrån sin mor och bevakades länge av myndigheterna. Så småningom släpptes de båda olycksbarnen ut i frihet. De hittade partners, gifte sig och Göran fick även barn. Hur det gick för mamma Berta, det finns inte att läsa i källorna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, och det var det fall som gjort sig känt som matmordet. Och jag vet inte var jag ska börja. Vad ska man säga? Denna lugna, ordentliga dam, Anna Persson, som blev offer för sina egna grannbarn. Stackars kvinna. Hon var ju så uppenbart rädd för grannfamiljen och barnen. Och barnen beskrev ju också hur de fick lura henne för att hon skulle öppna dörren. De visste att hon aldrig skulle gjort det frivilligt. Så hemskt att vara rädd för sina egna grannar. Och att flytta därifrån var knappast ett alternativ eftersom Anna var fattig och huset ett av kommunens absolut billigaste bostäder. Men det är ju inte offret som gör det här fallet så intressant, utan förövarna. 12 och 15 år. Det är verkligen barn vi pratar om. Jag tror inte att hunger kan driva ett normalt funtat barn att begå överlagt mord. Det finns så många andra saker ett barn skulle göra för att stilla sin hunger, men inte mord. Göran fick diagnosen psykopati, men jag vill ändå påstå att det var livssituationen som drev honom över den här gränsen. Det tycks som att Göran var den som drev på syskonens provocerande framfart mest. Systern hängde lätt på honom, men det kan ju också vara så att hon lät sig skylla på sin bror för att klara det egna skinnet. Vad hon fick för psykiatrisk diagnos som ledde fram till flera års lång vård, det vet jag inte, men beteendet att skada djur är en varningssignal för empatistörningar som kan leda till våld mot människor i nästa steg. Jag hoppas att vi idag hade hjälpt den här familjen långt tidigare. Men även nu 2021 så får vi ibland se skräckrubriker om barn som far illa då myndigheternas omsorger inte räcker till. Jag tänker på fallet Bobby och Esmeralda som ju blev dödade av sina egna föräldrar. Men jag tänker också på dagens unga våldsverkare. Vi har ju 12-åringar som begår grova brott idag också. Men ofta går de under epitetet gängmedlem. Dessa unga gängmedlemmars utanförskap är kanske inte helt olikt det Göran och Solveig kände. För vad är det egentligen som gör att barn begår grova brott? Och vad är det som gör att barn beter sig som Solveig och Göran gjorde? De svor, hånade och öste ur sig glåpord. De förstörde folks tillhörigheter och blev, precis som sin mor, ökända. De betraktades med rätta som elaka. men inte föddes de sådana. Min teori, och detta är endast tankar baserade på vad jag läst och sett i mitt yrkesliv. Min teori är att deras mamma, som jag kallat Berta, hade en ganska grav personlighetsstörning, orsakad eller förstärkt av en vidrig barndom. Mycket troligt sexuella övergrepp. Och Göran och Solveigs far eller fäder var inte närvarande. Hade de någonsin varit det? Inte särskilt länge skulle jag tro, för vem orkar leva med en person som Berta? Men barnen blev kvar, de hade ju inget val. Jag gissar på att Berta gång på gång känt sig sviken av samhället och de människor som borde ha skyddat henne. Och det är hon inte ensam om. Men hennes personlighetsstörning fick henne att skrika ut sin vanmakt utöver att rikta hatet inåt som så många utsatta annars gör. Hatet mot människorna som svikit henne spydde hon ur sig mot alla samhällsmedborgare. Och barnen blev säkert indoktrinerade med detta hat ända sedan barnsben. De fick höra från modern att folk ogillade dem och ville dem illa. Och deras beteende fick ju också folk att reagera just ogillande. Dessutom tror jag att barnen fick klara sig själva från ung ålder. Jag har träffat människor som var barn på 70- och 80-talet och som har berättat för mig hur de kunde bli inlåsta tillsammans med sina syskon i ett rum för att mamma skulle gå på dans. Ibland träffade hon någon kar att följa med hem och då kunde hon vara borta ett helt dygn. Det är inte en person som har berättat i princip samma historia för mig. Det är flera. Den äldsta i syskonskaran kunde vara så liten som 4-5 år och han eller hon kämpade med att byta blöjor på de yngre. Mamman hade ställt in vällingflaska och bröd för att de inte skulle vara hungriga. Detta hände helg efter helg. Berta kunde lämna sina barn i dagar utan att ha sett till att de hade vad de behövde när de var 12 och 15 år. Och något säger mig att detta hade pågått i åtskilliga år. Kanske ända sedan de var riktigt små. Samhället missade dessa barn på 40-talet, på 80-talet och tyvärr säkert också idag. Varför? Dels för att barn är så otroligt lojala. Barnen Karlsson blev lika sin mor trots att det knappast kan ha varit lätt att växa upp med henne. Barn söker sig sällan utanför hemmet för att be om hjälp och för att säga att de inte har det bra. Yngre barn förstår inte alltid att deras situation är ovanligt dålig. De tror att alla har det likadant. Och när de blir äldre så kommer ofta lojaliteten och rädslan att ett rop på hjälp skulle kunna splittra familjen. Man vet vad man har men inte vad man får. När tonåren kommer är det många som flyr hemmet. Som hänger med kompisar, börjar med droger, hamnar i kriminalitet. Tjejer kanske träffar en äldre kille och bildar egen familj. Sen finns det några få superhjältar som vågar söka hjälp, som vågar berätta hur illa ställt det faktiskt är hemma. Min erfarenhet är att dessa stjärnor ofta gör det för att det finns yngre syskon kvar i hemmet som inte kan komma undan. De kan inte fly ut ur hemmet och lämna småsyskonen kvar i misären. Och socialtjänsten går inte bara in i familjer och omhändertar barn som Göran och Solveig. I alla fall är det mycket ovanligt och sker i just sådana fall där barnen lämnats ensamma, utsatts för övergrepp eller där det utgör fara för barnet att bo kvar hemma. Familjen Karlsson skulle kanske fått hjälp idag i form av familjebehandlare som hade försökt styra upp rutinerna, föräldrautbildning för Berta, kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och avlastningsfamilj för att mamma skulle få vila upp sig. Först därefter, om detta inte funkat, skulle en eventuell familjehemsplacering blivit aktuell. Det är för att hjälpa, inte för att jävlas, som socialtjänsten finns till. Och jag hör ibland föraktfullt prat om sosskärringar. Visst, det finns rötägg överallt. Men dessa kärringar och gubbar har ett fruktansvärt slitsamt jobb. Ett jobb som till stor del består av att säga nej när man vill säga ja. Ett jobb som måste utföras av någon för att samhället ska fungera. Jag tror aldrig jag har träffat en socialsekreterare som inte vurmat för barnen i de utsatta familjerna. Men som tvingar på sig en professionell mask och försöker hålla sig objektiv i de små krig som hela tiden utspelas omkring dem. Och idag har vi en lagstiftning som mer än någonsin tidigare ska ha barnens perspektiv i fokus. Barnens vilja ska tas hänsyn till och de ska känna att de har makt över sin situation. Det ska inte i första hand ses till Bertas rätt att vara mor till sina barn. Det ska vara Göran och Solveigs rätt att vara med och få bestämma om hur de vill få ett så bra liv som möjligt. De kanske inte vill träffa Berta på flera år, eller så vill de bo kvar med stöd om det går. I den mån det är möjligt så ska barnens önskan tas hänsyn till. Då matmordet hade begåtts började en het debatt i media om barn i dysfunktionella familjer och samhällets ansvar. Och på sikt förändrades också barnavårdsnämndernas rutiner då det gällde kontrollen över dessa olycksbarn. En debatt om huruvida de kriminalnoveller som Göran läst så flitigt kunde ha del i mordet blossade upp. Och vi vet ju att det var bara början på hur skulden på ungdomars våldshandlingar har tillskrivits populärkulturen. Efter kriminalnoveller har vi debatterat videovåld, hårdrocksmusik, tv-spel, datorspel, rollspel. Jag har säkert glömt något. Men vad det enligt mig handlar om, det är vanmakt och utanförskap. När människan, ung som gammal, inte längre känner sig inkluderad i samhället. När människan inte längre tror sig kunna påverka sitt eget liv. Inte har samma möjligheter som andra. När hoppet för ett bra liv har slocknat. Då tror jag att vad som helst kan hända. Jag tror att människan hellre är hungrig än utan hopp. Och mig hittar ni på historiskabrott@outlook.com eller på Instagram under Historiska Brott. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.